Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Charlotte Fredriksson och Henrik Ennart, det känns dubbelt så spännande att ha två gäster i podden idag. Charlotte Fredriksson, du är föreläsare, yogalärare och kostrådgivare med ett stort intresse för hälsosam mat. Du bloggar också där du lyfter dina favoritämnen som träning, yoga, lifestyle och stress. Henrik Ennart, du är vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet och har under många år skrivit om mat och hälsa. Nu har ni tillsammans skrivit en underbar bok som heter Den goda maten, Medelhavets smaker, livsstil och hemligheten bakom friskt åldrande. Det är både en vacker bok med fantastiskt inspirerande bilder på både mat och landskap, men det är också en reseskildring om Cilento i Italien. Här får läsaren lära sig om de blå zonerna. En plats av fem på jorden där människorna lever som längst är så kallade centenarians på engelska. Men där de också håller sig friska. Och jag tänker att ni genom detta samtal ska få avslöja just hur de kan hålla sig så friska. Sen vill jag ju självklart även höra om era morgonrutiner. Varmt, varmt välkomna till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack.
Tack så hemskt mycket.
Så härligt att ha er här. Det var länge sedan jag hade två gäster samtidigt, men det går ju precis lika bra och blir dubbelt så roligt. Charlotte, vi är ju faktiskt både kollegor och vänner, så vi har ju träffats några gånger. Henrik, allra varmast välkommen till dig som vi aldrig har träffats, så roligt. Och hur mår ni idag och var befinner ni er denna snöiga tisdag?
Ja, jag mår ganska bra faktiskt. Jag tycker det är lite mysigt. Hellre snöigt och grått än bara grått. Så att det ger lite mer ljus och därför lite mer energi också.
Ja, du har ju värsta vinterlandskapet. För alla som kollar på YouTube nu så ser man ju bakom Charlotte. Det ser ju idylliskt ut.
Ja, det är lite trevligare än bara grått.
Och du är i Stockholm, eller hur? Du är i Stockholm.
Ja.
Och Henrik, hur mår du idag?
Ja, jag mår nästan lika bra som Charlotte.
Och,
jag mår bra och jag jobbar hemifrån idag faktiskt. Jag jobbar på Svenska Dagbladet, men vi jobbar ganska mycket hemifrån. Så här, på tre dagar i veckan. Och jag sitter i Nacka.
Men då är jag mitt emellan er två.
Just det.
Underbart. Och det vräker ner fortfarande. Det är sådana här drömväder när man är i Alperna, när man vill att det ska komma ett sånt där så kallat dump. När man vill ha så djup snö. Men så jag är ganska glad här inne idag. Hörrni, jag vet att ni har gjort många intervjuer och jag såg er på Nyhetsmorgon. Det gick ju alldeles utmärkt. Mer sånt vill man ju se. Man blir glad av sånt. Man blir glad när folk pratar om hälsosam mat och det ska vara färgrikt och hur kan man hålla sig hälsosam på bästa sätt. Hur gick det tyckte ni? Jag tyckte det gick jättebra i rutan. Tyckte det var superhärligt. Det var ju premiär för dig, va, Charlotte?
Det var första gången i tv-rutan. Det kändes bra faktiskt. Lite nervös innan såklart, men det gick väldigt bra. De var väldigt duktiga på att förbereda oss. Så att det kändes bra.
Vad du har varit med innan, Henrik?
Jag har varit med några gånger tidigare. Det går ju väldigt fort. Det känns som att man hinner säga tre saker. Jag tycker det är roligt. Man får koncentrera sig lite, skärpa till sig lite.
Jag tycker det är roligt. Det är verkligen så här, man bara zoomar in. Man kan inte tänka på någonting annat. För man har bara de där 7,5 minuterna eller vad det nu är för någonting. Ja, ni gjorde det lysande i alla fall. Är lite nyfiken på hur ni kom att arbeta tillsammans innan vi dyker ner i er fina bok.
Ja, ska.
Kör! Ni kan babbla mun på varandra.
Ja, men
också
jag kan säga, jag har ju tidigare gjort, 2015-2016 så gjorde jag en resa till Ikaria, den här grekiska ön som är en sån här bortgång. Och sen så Hon jag jobbade med då på Go Active Travel, då, hon slutade där. Och sen så plötsligt så hörde Charlotte av sig till mig då. Så det kan ju du berätta om hur det gick till.
Ja, för när jag kom in då på Go Active Travel så såg jag att Henrik hade gjort en resa till en blåzon. Och som jag redan då var väldigt intresserad av blåzoner och hälsa och hur de leder där, så tog jag upp den tråden och hörde av mig till Henrik. Och det var bra gensvar. Du var jätteintresserad av att göra om resan, men vi kom fram till att vi tyckte att Cilento och Acciaroli, som där vi har bott på de här resorna då, var lite mer intressant. Inte en känd blåzon, men forskarna var redan där väldigt mycket och hade upptäckt att de även där levde väldigt länge och höll sig friska upp i åldern. Och det var där vi gjorde första resan, och det är egentligen grunden till också bokens, att den finns, att boken finns har skrivits.
Så här, är det Cilento man uttalar det? Jag har sagt Cilento, men det är såklart Cilento. Cilento. Mm. Cilento. Är det någon som pratar italiano?
Nej, tyvärr.
Nej, jag får erkänna att jag har ju min gymnasiespanska, men det är liksom så när man kommer, Vi behöver ju hjälp med tolkar uppe i...
Ja, för där fattar de ju kanske ingen engelska i de områdena ni var.
Det kan vara ganska mycket dialekter och så här. Det är väldigt, inte minst södra Italien är ju enorma kulturella skillnader bara på några mil. Det kan vara grekiskt, arabiskt. Så det är liksom, skiljer även arkitektur och så där på bara mellan dalarna. Så det är otroligt.
Just det. Ja, men förklara för mig och lyssnarna, så var ligger Cilento någonstans i förhållandevis i Rom då, till exempel? Eller Klacken, eller vad man nu ska ta som riktmärke?
Ja, det ligger ju söder. De flesta kanske vet var Neapel och Sorrento, Halvön och Capri ligger. Och
eller inte? Typ Rom,
ja, men det är så söder, rakt söder om Rom. 30 mil, 25-30 mil. Ah. Och sen har man då... Sen är det en bukt som är Salernobukten då, som är 5-6 mil. Och sen så efter den så kommer nästa halvö, och det är Cilento som påminner ganska mycket om
Alpikusten.
Men den är mycket mindre exploaterad då, med turister och så här. Så att det är stor skillnad.
Och vad är närmsta flygplatsen då, Charlotte, som har bokat alla de här resorna?
Det är Neapel. Så vi flyger till Neapel och sen så åker man med buss då längst med havet på höger sida, och så till slut kommer man ner till Cilento. Så det tar ungefär 2,5 timmar.
Det är okej.
Det är en väldigt vacker bussresa, många bitar av den faktiskt. Man åker verkligen längs med kusten.
Det är inte som att åka E18 här då, typ?
Nej, en del, i början där, efter man lämnar Neapel så är det lite motorväg, men annars blir det betydligt trevligare utsikt.
Åh, vad härligt. Du nämnde, ni gjorde båda två Go Active, och det tror jag inte att alla lyssnare vet vad det är. Det är alltså en träningsresebyrå som heter Go Active Travel, som jag varmt kan rekommendera då, kanske på grund av att jag har arbetat för Go Active. Kan det bli 10 år, Charlotte, eller? När var det Anna jobbade där?
Ja, men jag tror att det börjar nog närma sig 10 år som du har varit med på resor. Det har varit väldigt kul samarbete och kul att lära känna dig på den.
Det är härligt, och vi instruerar på samma yogastudio och så vidare och så vidare.
Kan ju bara säga det, att det är ju att jag kom med, och det är ju att det är också ett samarbete med Svenska Dagbladet.
Ja, såklart. Just det, precis. Det liksom exakt. Ni har ju resor ihop där, ja. Ni har oftast väldigt bra resor, Svenska Dagbladet. Det har ni alltid haft.
Äventyrsresor och kulturresor och även vinresor, vin- och matresor förstås.
Men, ja, men också lite så här, typ, är det inte ni som också haft förra åren i alla fall, så här Galapagos och lite så här, lite mer speciella destinationer?
Jag har tyvärr inte varit med på just den resan. Då.
Nej, det hade ju varit jäkligt coolt alltså. Hörrni, jag ska läsa lite. Jag tar upp den här för ansiktet. Jag tänkte läsa ett inledande stycke på sidan 13, så vi liksom glider in i boken lite naturligt, för det är så härligt. Så ni kan bara så här njuta av sagostunden. De bor i det bergiga Cilento. De som bor i det bergiga Cilento är varken rika eller högutbildade. De har tillbringat större delen av sina liv som fattiga småbönder eller fiskare och tvingats betala med svett för varje tugga. Den ursprungliga medelhavskosten som utan större förändringar har ätits i otaliga generationer var de fattigas mat som till slut visade sig vara de mest rika. Vi var alltid aktiva men aldrig stressade är ett uttryck vi ofta stött på i Cilento. Livet styrdes av årstidernas växlingar och solens gång. Oh, visst låter det härligt. Arbetet startade tidigt på dagen, men det fanns alltid tid över att sätta sig ner, vila en stund och samtala. Även i Cilento håller de äldre och friskaste generationerna sakta på att försvinna i takt med det moderna samhällets inträde. Med dem går minnen och kunskaper förlorade om de levnadssätt som för länge sedan formade våra föregångare. Det är bråttom att vi lyssnar på deras berättelser innan dessa sista röster från äldre tider tystnar för alltid. Vi har mycket att lära. Kanske kan nycklarna till en hållbar livsstil och ett friskare åldrande finnas just här i Cilento, där rötterna till antiken är så djupa. Platsen där medelhavslivsstilen första gången beskrevs. Och jag som har läst hela boken känner att det här stycket summerar lite hela boken. Rätta mig om jag har fel. Tycker jag i alla fall.
Nej, det är en bra sammanfattning.
Det är en fantastisk... när jag skrev lite stödord... jag har ju liksom mina metoder för att läsa så mycket böcker. Det blir stödord och många hundöron på sidorna. Ja, det är lite som en... man guidas som i en saga i boken, tycker jag. Ni blandar när man, liksom, man känner att man är med när ni åker genom byar och in och pratar med människor in och ut i kök, och samtidigt som man får reda på lite historia och sådär. Så väldigt, väldigt vacker. Som en coffee table bok / kokbok / bara... men hörni, vi ska ju börja beta ut lite här. Hur tänkte ni när ni skrev boken? Hur gick tankarna? Hur var upplägget? Vem skulle skriva vad? Alltså hur... feel free. Bara kasta er in någonstans.
Ja, om jag ska börja. Så jag kan ju bara känna att det var... Alltså, vi har gjort de här resorna så att, och det har varit mycket research i samband med de här resorna. Och då har vi ju lärt känna då, både området och människorna. Då, va? Och i de här resorna så har det ju varit väldigt fokus på att äta den här ursprungliga maten. Det har varit väldigt lite vanlig restaurangmat och så. Och det gör ju att vi vill ju på något sätt förmedla känslan som vi har fått från de här resorna då. Det är inte bara liksom vetenskap, inte bara recept och inte bara, utan hela helheten då med den här livsstilen. Och det har väl varit en utgångspunkt, tror jag, att den ska vara. Och även i bilder och formgivning så här. Så det,
vad säger du på det? Och förlåt, innan du pratar, Charlotte, är det någonting som har bildats liksom genom åren, inte bara en eller två resor, utan det har blivit många då som ni har liksom byggt ihop det, bakat ihop det?
Ja, precis. Jag tror idén kom det året vi gjorde resan tillsammans med forskarna och det forskningsprojektet som vi beskriver, och där vi kände att det fanns så mycket som att berätta om härifrån. Och många recept som man inte hade sett i andra kokböcker. Och en del av Italien som väldigt många svenskar framförallt och aldrig faktiskt hade hört talas om eller besökt. Och sen är allting med det här forskningsprojektet och med liksom intresset från forskarnas sida att de lever så länge och den delen att de är så friska och så vidare. Det fanns ju väldigt mycket att skriva om, kände vi. Så det var en idé som sakta utvecklades. Och exakt hur vi bestämde vem som skulle vara, jag minns att det föll sig rätt naturligt på en gång. Och sen bytte vi något kapitel eller vi hjälpte så åt med några och så vidare. Men uppdelningen var ganska tydlig av någon anledning på en gång.
Det kanske bara blev liksom.
Ja, det var mycket som blev.
Gud vad härligt. Vågar man redan nu fråga om det blir en bok nummer 2? Säger jag som inte ens är klar med bok nummer 1. Du såg lite hemlighet. Nu blir ni jättehemlighetsfulla båda två.
Nej, men det är väl inte alls omöjligt. Men man känner ju samtidigt att Det är alltid så man vill, att det ska vara en bra nästa bok liksom. Den ska vara lika bra som den här, så att det är inget man vill, jag tror man ska slarva fram bara för att nu gör jag bok nummer två
liksom. Jag var bara lite nyfiken.
Men det finns vi har ju idéer, så är det absolut.
Såklart. Idéer finns det gott om. Vad sa du?
Det får vi helt enkelt se. Men
nu ska vi njuta av den här minst 2-3 år. Vi har pratat om de blå zonerna, och det är inte självklart om man inte är så nördiga som vi är att man vet vad de blå zonerna är. Det är ju 5 områden i världen där man har gjort studier på och sett att folk lever allra längst. De blir ju, som jag sa, centenarians, alltså 100-åringar. Ciento, cien på latin. Och det är ju Okinawa i Japan, Loma Linda i Kalifornien, Ikaria, vad heter det, Henrik?
Ikaria
i Grekland, Sardinien, vad missar jag? Och Nicoya i Costa Rica, som är ett litet område som krymper och krymper och krymper och krymper. Ju mer Kentucky Fried Chicken och McDonald's, när den här generationen kommer, så krymper det här stackars området i Nicoya. Så egentligen inte Chilento med de här 5 kända blåzonerna. Men vad ni säger då är att det är, eller kommer kanske att bli, eller de lever som om, precis som de gör de blåzonerna. För vad är det som utmärker det? Hur lever man i en blå zon? För vi gör inte det i Stockholm, kan jag meddela.
Men det är väl viktigt att säga att det finns många fler områden i världen som inte är utnämnda blå zoner. Där man lever länge och är friska. Och det finns ju en ganska lång historia bakom exakt de här 5 blå zonerna och vem som upptäckte vad och varför kanske inte har fortsatt. Men chilenforskarna är ju mycket i de här andra zonerna, varav Chilento är en då. Och när man tittar på liksom, kriterierna för att skulle kunna bli en blå zon, så går ju Chilento in där under. Och livsstilen som man sett, det är flera gemensamma nämnare såklart. Och sen kan det ändå skilja sig lite individuellt beroende på klimat och så vidare, vad de har tillgång till. Men det är ju framförallt att de rör på sig naturligt utomhus varje dag. De har liksom bra återhämtning, de lever relativt slow life, så att även om de utsätts för stress så har de ett bra sätt att hantera stressen. De har väldigt stora sociala nätverk och de har också en känsla av mening och syfte och så vidare. Och sen så äter de ganska likvärdigt om man ser till andel vegetabilier jämfört med kött och fisk och mjölkprodukter. Men i varje land skiljer sig såklart åt exakt vad de äter. Men största delen växtbaserat.
Det där tror jag är ganska viktigt, att man i Sverige blir lätt så att man känner att människor som vill jobba med hälsa, att man bara tänker på en sak. Alltså antingen man ska äta jättebra eller man ska motionera jättemycket. Men det som är egentligen erfarenheten från alla de här blå zonerna och liknande platser, det är ju att det är liksom många faktorer som spelar in. Då. Det är liksom mat och att röra på sig och sociala relationer och liksom mål och mening. Och just här, som Charlotte sa, och det tror jag är en viktig poäng, att man ska inte lägga alla äggen i en korg, så att säga.
Och det är ju det annan vi gör. Men kör, Charlotte.
En annan viktig poäng är också att de lever ju så här naturligt. Det är ju inte det att de bestämmer sig för att idag ska vi äta det här för det är hälsosamt. Utan de har ju liksom ingen hälsohets eller någon jakt på att bli så gamla som möjligt. Utan det är deras livsstil som visat sig då vara en väldigt hållbar livsstil.
Och upplever inte ni att, nu var det ju ni där som press, som fotografer och sånt där också. Men upplevde ni inte att de var lyckligare också?
Jag skulle bara säga att det sägs att de ska vara det. Så fortsätter.
Ja, alltså det man upplever väldigt mycket tycker jag, det är den här stoltheten. Man är väldigt glad över att träffa nya människor. Man tar sig tid med människor. Det tycker jag är liksom, alltså, som Charlotte sa innan här, att eller som du läste upp i boken, tror jag, att man jobbar och men man tar sig alltid tid att stanna upp. Ja, det är ju väldigt typiskt på alla de här platserna, att man att man är aktiva, men sen så träffar man någon, då kan man stå och prata en timme, va? Det är liksom, det är ganska fritt på det sättet, och det tycker jag, de är väldigt öppna för nya människor, nya intryck och sådär, och stolta för sina grönsaker, allting är ju närproducerat, och man liksom, om man berättar om det, att det här har vi odlat själva och det här kommer från träden där bort eller från allra längst från grannen då. Så att det är en otrolig närhet då till det man producerar.
Men också glädjeligt. Man känner ju verkligen när man är där att de öppnar sina dörrar och vill bjuda in med liksom verkligen stor generositet och, som Henrik sa, stolt över det de bjuder på, för det är oftast det de har odlat själva. Och även att men det finns liksom plats för alla. Det finns ingenting så där att någon inte är välkommen in. Bara det gör ju att man blir glad. Och de ler väldigt mycket när man träffar dem och så vidare. Så att det är sånt som absolut känns av när man är där.
Så det där måste vi bli bättre på, känner jag, i Sverige. Vi är inte så bra på det. Det är väl därför vi tycker det är så härligt att åka ner till Medelhavet. Men jag, alla er som lyssnar nu vet att jag har sagt så många gånger, jag har bott i Mallorca i många år. Och där var verkligen det som du sa, Henrik. Träffade man någon på gatan som man inte hade bokat in sedan 3 månader tillbaka, då var det så här, men gud, ska vi gå och ta en kaffe? Mm. Ja, det gör vi. Eller så stod man bara och pratade tills man hade pratat klart. Det kunde ta 45 minuter. Eller att man, som du säger också, Charlotte, man bjuder in folk. Man behöver inte ha känt folk som barndomen. Man kan bjuda in grannen eller man kan bjuda in någon annan. Eller liksom det är en fantastisk härlig mentalitet. Väldigt mycket där väldigt det sociala kretsar kring maten. Så det är väldigt, väldigt fint och någonting som alla som har rest runt Medelhavet säkert upplever.
Men det är ändå en skillnad att komma hem till de här familjerna, måste jag säga. Ja. Har man turen att få göra det så upplever man säkert det många fler platser än just Chilento också. Men det är just den där otroligt generösa och känslan av glädje när man kommer innanför dörren.
Sen som du var inne på där, att det är liksom allting kretsar kring maten, och det gäller ju liksom också allt, jag menar, det maten man äter, den är nyttig, de odlar själva, men sen är det ju liksom ofta fysisk aktivitet genom att man odlar.
Exakt.
Man hanterar maten, va? Det är så där får man mycket av sin motion, och sen träffar man folk via man äter tillsammans eller man träffar genom att man odlar, och själva odlingen i sig är mål och mening, så att hela det här liksom, maten är ju så, man kan inte ska säga att någonting är viktigare än det andra, så är liksom precis allting kretsar ju kring maten på ett eller annat sätt. Va? Och det ger liksom, ja, det alla pusselbitarna faller på plats där på något sätt.
Ja, då är vi tillbaks, säkert som du har skrivit mycket också, Henrik, jag har jobbat för Aftonbladet många, många år, att vi plockar ut liksom en grej. Träna x minuter om dagen, det kommer lösa alla problem, eller ät LCHF så blir du smal, och det är tydligen lika med hälsosam, vilket är helt fel. Det blir så, allting blir bara fel, och man glömmer bort det här som är så sjukt naturligt som ni pratar om, som ni skriver så vackert i boken, att det är ju helheten, det är miljön, det är människorna, det är maten, framförallt inte bara vad man äter, utan det är med vem och hur man äter den, när man äter den, inte sitter man och kastar i sin macka på busshållplatsen, utan man dukar upp och man liksom gör en hel procedur av allting.
Det lär ju ha varit så att den här medelhavskosten, att det från början är en felöversättning från grekiskan, att det betyder snarare då medelhavslivsstilen.
Ja, faktiskt.
Maten då, så att det, jag tror att det är väldigt typiskt. Sen säger ju då, med den här, ett så här uttryck som man ofta möter, det är att maten är inte bara det man äter, utan det var som någon sa att maten, medelhavskosten, det är det man lämnar efter sig. Och det tycker jag vackert uttryck så här, att det är liksom, det är inte vilka, alltså det är inte bara samla ihop en påse grönsaker som är var som helst ifrån, utan det här ska vara liksom, det ska vara liksom organic, det ska vara liksom gamla sorter, det ska vara liksom biologisk mångfald och så här, för annars är det inte medelhavskost, annars är det liksom bara en marknadsploj från medelhavsländernas jordbruksindustri. Va? Det, och det tycker jag är en viktig skillnad faktiskt. Att för alla vill dra nytta av begreppet medlemskost, men det vi har velat skildra här, det är liksom, hur var det från början? Vad var den verkliga medlemskosten, den som visade sig vara så nyttig? Och liksom nyttigare än den som serveras idag. För åker man idag så blir det ju friterade calamares eller någonting, va? Och pommes frites. Ja,
Mm. Vad är det för skit? Ursäkta uttrycket, det är min podd så jag får vara sådär. Med pommes frites? Alltså, med pommes frites är det ju till ganska mycket mat runt Medelhavet. Alltså, åt man verkligen det för 200
men år sedan? Friterat har de gjort, men det är en helt annan typ av liksom olja och sätt att fritera som gör att det ändå blir liksom okej. Och det var ju också ett sätt att liksom mätta bättre. Om man hade massor med grönsaker så gjorde man en frityrsmet och så friterade man dem ut i olja så blev man ju mycket mättare än om man bara la fram kalla grönsaker till exempel. Så att många av rätterna är ju också liksom framskapade utifrån vad har vi att tillgå idag om man tittar riktigt långt tillbaka. Men jag tror att det är återigen, man kan peka på en eller två saker som handlar om helheten. Så att, ja, och hur det görs, vad kommer råvarorna ifrån och så vidare. Så, vidare. Så just pommes frites har vi aldrig blivit serverade. Men däremot friterade örter har vi blivit serverade. Till exempel.
Det kanske är gott.
Det var gott.
Men det där är roligt. Det har jag upplevt på några ställen i Spanien. Att när man kommer till en restaurang och så finns det bara en. Det finns bara en rätt för dagen, för det var det som fanns i trädgården idag. Det tycker jag är ganska härligt. Sen att det är kött, fisk, vegetarisk, grönsaker, korvar, det är så här, nej, det här fanns idag. Vill ni ha det eller inte? Okej. Det är ganska härligt.
Det blir inget matsvinn av det heller, så det är ju egentligen genialiskt. Då ska alla kunna välja precis vad de vill hela tiden.
Men jag tycker, jag har pratat många gånger i podden också om en av mina favoritdokumentärer som är också liksom lite kommersiell, men de har gjort det på ett fantastiskt sätt. Det är ju Zac Efron och Darren O'Lean som har gjort Down to Earth. Där är ju han är ju amerikan då, superamerikan. Zac Efron, han bara, oh my god, I haven't had carbs in 8 months. Så sitter de och liksom äter bröd och minestronesoppa. Så vi liksom, kan vi liksom prata lite om det här mjölet. Det är ju inte mjölet i sig kanske, men det är hur vi behandlar vetekornen eller råget eller vad det nu är för någonting. Hur skiljer det här sig? Är det någon av er som vill gå ner på djupet i det här? Hur det behandlas? För mjöl är ju inte farligt.
Jag kan börja så får du fylla på. Men alltså, det är klart att den stora skillnaden är ju att det finns ju många stora skillnader. Det är från vilket vete använder man till hur bakade man med surdeg och till hur man liksom mals säden. Det är ju, jag menar, en stor skillnad är ju att här det ursprungliga, då hade man stenkvarnar, då fick man inte det här mjöldammet då, för att till viss del är ju de här ett problem med dagens mjöl, det är ju att partiklarna blir så små i stålvalsarna på kvarnarna så att det blir som ett damm, och det tas upp redan i tunntarmen då, så att man får de här spikarna då i blodsockret, så att det är en partikelstorlekshistoria till rätt stor. Och sen får man ju inte då, samtidigt plockar man bort mycket av det nyttiga då, mineraler och fibrer och sånt här som ja, man säljer separat ofta. Men man får bara i sig den här stärkelsen. Det är ju en viktig sak då, att de får i sig en fiberrikt mjöl. Och sen så har de då samtidigt då en surdeg som står länge. Va? De har ju ofta bysurdeg som man delat mellan.
Vad gulligt!
Ja, så man, det finns ju någon som man kan känna igen smaken på brödet bara. Liksom,
det här är Pedros surdeg och det här är Giovannis. Jag känner
de lånar varandra. Så här. Alltså,
det är men som mina slämmiga kombucha-svampar som jag har i köket.
Ja, precis.
Samma princip.
Samma princip. Man lånar surdeg, men det är byn av sin surdeg. Och sen står det länge då. Va? Det är inget så här en och en halv timmes surdegsjäsningar, utan det är långa, långliga tider. Och det påverkar även då glutenupptaget då, eftersom det bryts ner delvis. Men sen är det ju också det att man har de här gamla vetesorterna då som har annan uppsättning av, när det gäller gluten då, det kallas för gliadiner då, de här delarna, det som egentligen är gluten, ett samlingsbegrepp. Och de mer irriterande delarna av de här gliadinerna, de finns mindre då i de här gamla sorterna ofta då. Så det är egentligen från början till slut. Sen ska man ju säga att, som Charlotte var inne på, att med friteringen, att man hade ju lite mat, man hade ofta bladgrönsaker, så att brödet var ju liksom för att täcka energiunderskottet. Mm. Så det var så som för oss är det kanske så att vi äter för mycket, många av oss äter för mycket, och då blir det liksom kolhydrater på toppen.
Just det.
Medan man har ganska lite då, även pasta. Pasta är ju också en grej som ingår, men vi äter jätteportioner med pasta, hade de kanske en liten portion pasta.
Just det.
Så det var väl... Ja, men det
jag
vill
inte avbryta, men jag har en katt som står och storjamar ut efter dörren, för att släppa in henne.
Ja, men det är väl jättetrevligt. Alla djur är välkomna i podden. Ja, du är något djur, Henrik.
Jag har haft både katt och hund. Ja. Men inte, tyvärr
inte. Inte liksom på svenskar.
Men katten får gärna. Jag hade en hund med i podden i morse. Selma hette hon.
Mm. Det var bra.
Går så
nej,
bra
men det är, precis, det är också mängden som vi äter. Kanske vi äter en portion stor pasta med mycket liksom köttfärssås eller gräddsås och så vidare. Där får man ju verkligen en liten portion pasta. Och måltiden är mycket mer utdragen, så man hinner ju också känna sin mättnad på ett annat sätt. Och framförallt är det ju att mjölsorterna är annorlunda och mer fiberrika, som gör att man inte blir, tar upp det lika snabbt, så att säga. Mm. Så det,
man får leta lite i hyllorna, för det finns så sånt där bröd, mjöl som inte är söndermalt. För att det finns ju, som du sa också, Henrik, det finns ju faktiskt massa nyttigheter i mjöl också. Ja. Det får man inte glömma bort. Men det är som vanligt med löpsedlar, så nu är gluten livsfarligt, pasta är livsfarligt och bröd är livsfarligt.
Det är lustigt då när man... Alltså om man säger medelhavskosten, det är det som är bevisat som är hälsosamt. Och så är grundpelarna de här tre.
Jag vet.
Vitt bröd och vin då, och alkohol. Så att det är ju inte bara det förstås, men det är rätt intressant liksom hur trender slår. Liksom, och att, ja. Och, men det handlar ju om att det är väldigt så där, de här tre, menar, det är olivolja och det är liksom ett ofta ganska svagt vin, och det är definitivt inga tillsatser i vinet om man dricker det till maten och brödet som vi har pratat om. Alltså det skiljer samtidigt så mycket från det vi ofta tänker på när man hör det.
Men återigen, nu har vi säkert sagt det 100 gånger, men det är flera faktorer. Tittar vi bara på kanske hur man dricker vin i Sverige och den styrkan som är i det vinet vi kan köpa här, är en helt annan än den man dricker där, och sättet man dricker på liksom. Så det är en aspekt, samma med brödet som vi pratade om. Och samma med olivolja, här tar vi några droppar olivolja och liksom inte så mycket, men både Italien och framförallt Grekland, där äter man ju väldigt mycket olivolja. Och det är ju väldigt hälsosamt, så kombinationen.
Ja, och det är ju det som vi alla tre på olika plattformar och sätt pratar om hela tiden. Hälsa på ett djupare och mer holistiskt sätt, som vi försöker förmedla på olika tidningar och bloggar och poddar och allt vad det nu är. Det finns ett ord som tåls att förklara, som cirkulerar mycket, har blivit ett trendigt ord, men alla vet inte vad det betyder. Det är ju när någonting är epigenetiskt, kan vi. Det är ju det vi pratar om nu, men ni får gärna förtydliga det. Kör, Henrik.
Epigenetik, det menar man ju tidigare... För 20 år sedan då var det stora genombrottet för genteknik och DNA, och människans genom, arvsmassa analyseras. Och då trodde man att man skulle kunna förklara precis allting med generna. Idag har man ju kanske sett att väldigt många av de här generna, de har liksom en liten strömbrytare av och på. Och det kallas då för epigenetik. Va? Och det är helt enkelt att vår miljö kan liksom sätta på av de här anlagen. Och det kan man ju säga, till exempel finns ju den här APOE4, den här demensgenen då, som många oroar sig över. Men de har ju sett att livsstilen, de som har den här genen, de påverkas väldigt mycket av livsstilen. Då. Så att man kan verkligen påverka själv också de här genetiska anlagen. Och det är ju, ja, det var väl en lite kort förklaring.
Det var jättebra förklarat. Vill du tillägga något där, Charlotte?
Nej, men just att vi kan påverka en del av generna med vår livsstil. Och det är ju fantastiskt positivt. Det gäller ju bara att också ta tag i det och liksom utnyttja den.
Det är
luckan,
ju det. Om man säger just då. Do it. Mm. I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs om till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Du nämnde någonting för en liten stund sen, Henrik. Någonting som jag faktiskt hade... det är lite längre stycke som jag vill läsa. Orkar ni med min lilla sagostund här?
Ja, mycket trevligt.
Ja.
Jag tycker det är så mysigt. Jag får leka sagotant varje vecka. Det är här på sidan 59 och 60. Ni har träffat någon kvinna bland annat som heter Giovanna. Och hon säger så här. Bland annat... Inom jordbrukssektorn finns intressen av att få in alla jordbruksprodukter under begreppet medelhavskostens stora hatt, oavsett hur grönsakerna är odlade och hur mycket man äter. Men Giovanna upprepar envist att den traditionella medelhavskosten var nästan helt växtbaserad med små inslag av främst ägg och ost och ibland lite ansjovis. Dessutom var den helt och hållet ekologiskt och hållbart odlad inom ramen för små familjebruk. Människorna hade inte så mycket pengar och åt därför aldrig mer än nödvändigt. Fetma existerade inte utom bland de allra rikaste. Oj, vänta. Mindre men bättre och mer näringsrikt. Ett recept på hur vi kan föda jordens befolkning på ett hållbart och klimatvänligt men samtidigt väldigt välsmakande sätt. Jag brukar säga att medelhavskost är inte bara vad du äter, det är vad du lämnar efter dig, som du sa, Henrik. Modern ultraprocessad mat är enligt henne raka motsatsen, då den bygger på det som hon beskriver som de 5 gifterna: socker, vitt mjöl, salt, komjölk och processat fett. Inget av detta fanns i den ursprungliga medelhavskosten, men används nu överallt. Att socker och vitt finmalet mjöl är med på hennes lista förvånar inte. Dagens mjöl mals vanligen i kvarnar med stålvalsa som förvandlar fröets stärkelserika kärna till ett fint vitt damm. Frökapsens fibrer siktas bort liksom en stor del av fröets oljor, mineraler och vitaminer. När vi äter det vita stärkelserika dammet bryts de supersmå partiklarna snabbt ner av enzymer redan i våra tunntarmar och följden blir ett snabbt blodsockerpåslag. Skillnaden mot att äta socker är faktiskt ganska marginellt. Här hos Giovanna bjuds det ändå på vitt bröd, men skillnaden mot ett inplastat bröd hemma i snabbköpet är brutal. Brödet är bakat på fullkornsmjöl av gamla vetesorter som malts av stenkvarnar på traditionellt sätt, vilket ger större partiklar som inte tas upp lika snabbt i blodet. Mera fibrerna och de övriga näringsämnena finns kvar. Dessutom är brödet bakat med byns surdeg, vilket ytterligare minskar effekten på blodsocker och samtidigt neutraliserar hälsovårdliga effekter av vetens gluten. Det här har vi ju pratat om, men jag vill ändå läsa upp det, för det var så bra skrivet. Och det här det för mig lite till någonting som jag aldrig har hört talas om för bara några år sedan, när alla skulle hålla på med surdegstrenden, för eftersom det går så mycket trender i allt, att det finns surdegshotell. Alltså, jag är på dö. Jag höll på att dö när jag hörde det. Jag tycker det är jättegulligt. Man ska resa bort, någon får passa katten, någon får passa surdegen och någon får vattna blommorna. Det är jättegulligt. Men det var det som du sa, Henrik, att, att det finns bins surdeg. Det är ju jättecoolt. Har ni varsin surdeg hemma?
Nej, jag försökte ta upp en.
Men herregud, lever ni inte som ni skriver?
Vi har inte riktigt samma tid.
Det är jordvis, men det är, ja.
Ganska mycket, men allt hinner man inte med. Det är jag tänkte att lite måste man spara så man blir pensionär. Det är då man ska baka surdeg och grunda själv och odla själv och så vidare.
Ja, du ska få en svamp av mig när vi ses nästa gång, förlåt.
Ja, det ser jag fram emot.
Hörrni, vad härligt. Om man nu köper boken, vad kan man förvänta sig?
Vad tänker du?
Generellt, så här, om ni ska beskriva en hisspitch för någon, så här, jag vill gärna köpa boken, vad lär man sig i boken, förutom det vi har pratat om nu, om ni bara ska här, summera hela?
Ja, det är ju dels medelhavskostens ursprung, vilket vi tycker är intressant att lyfta, och sen så är det ju hela det här forskningsprojektet som vi gjorde med våra resenärer, som har väldigt spännande resultat som man kan läsa om, och sen så är det väldigt många härliga recept som är ursprungligen från familjer som vi har träffat, och det kan vara deras farmors farfars fars recept man får äta hela sitt liv och så vidare. Så det är några av de delarna som är intressanta. Och sen fördjupar vi oss ju lite inom vissa råvaror också som äts mycket där nere. Så man kanske förstår lite mer varför man kan äta mycket av dem och så vidare.
Som
bland annat ansjovis.
Ja.
Ansjovis
är bra,
som
säger
också kallas klassiskt i boken, så kallas det fattigas rika mat, för det var fiskarna sålde de liksom, fina fiskarna, bläckfisken och det, och kvar blev just ansjovisen som visade sig innehålla väldigt mycket omega 3 och vara väldigt nyttigt, så det var den fisken de åt, och det kan man ju ta med sig, och det är inte bara ansjovis, sardiner och sardeller och så vidare. Så jag växte upp, vet jag, och fick ofta på somrarna en knäckemacka med sardiner. Ja. Och det har jag faktiskt kommit på att äta.
Sardinburk i tomatsås.
Ja, precis.
Det är ju rätt gott det, alltså.
Ja, det är gott. Men jag har glömt bort det. Men där blir man påminn, eller pasta med några sardeller på. Det ger en väldigt god sälta och smak. Och så får man i sig omega 3. Så det är jättebra.
Du är ju så noga, du gör så himla fina bilder och recept och du lägger upp och grejer, Charlotte. Man blir alltid hungrig när du grejar.
Ja, inte att höra, men jag har fått mycket inspiration därifrån, verkligen. Och också att våga liksom bara köra med det man har hemma. Har man lärt sig lite grunder så kan man liksom, ja, du kan hitta på rätt mycket med rätt få ingredienser. Mm. Så det tycker jag har varit jätteinspirerande.
Kul. Mm. Och vill du lägga till något där, Henrik?
Ja, men det har ju varit några sådana här riktiga wow-moments, måste jag säga. Mm. Till exempel...
Ja, alltså, jag gillar wow-moments.
Ja, men första gången det var nog Gabriellas tomats och pomodoro. Mm. Alltså, det är en sån här smakupplevelse som man verkligen... Om jag ska kora liksom, man tenderar att komma ihåg bland det godaste man någonsin ätit. Och det kommer otroligt högt på den listan, den här pomodoron. Det är ju, och att vi då kan ha det här originalrecepten i boken som aldrig publicerade. Va? Det här är ju liksom den ursprunget till pomodoron. Och vi har fått möjligheten, de har gett oss rätten att publicera det här.
Mm. Vilket privilegium.
Ja, privilegium, absolut. Ett annat wow-moment.
Ja, mer wow-moment.
Det var när jag fick provsmaka den här olivoljan från den tusenåriga olivlunden. Det var en del av träden där, de kan vara liksom från antikerna, så man vet inte hur gamla de är. Men och de står med sådär 25 meters lucka då, som ju inga olivträd står nu för tiden. För de står liksom med snabbväxande, liksom tätt som på en åker, va? Men de här gamla lundarna, och de får ju så här ohyggligt höga polyfenolhalter då, med sådana här antiinflammatoriska polyfenoler. Och bara häromdagen så hällde jag på lite på en sallad här och liksom fick omedelbart reaktioner. Men vad är det här för olivolen? Och så otroligt god. Och det var det från den tusenåriga olivlunden. Och det, man känner ju skillnaden direkt.
Såklart!
Det där är också en sån här wow-moment, måste jag säga. Det...
Ja, man blir lite noggrannare efter vad man köper för olivolja när man har varit ner och smakat på den här faktiskt, verkligen.
Ja, vi har ju varit på många av mina träningsresor, som du vet, Charlotte, så har vi ju... Jag väljer ju alltid bort vinprovningen, för jag tycker inte om vin så mycket. Och det klingar inte... Nej, jag har valt in olivoljeprovning istället. Mm. Och det görs ju på samma sätt som vinprovning. Man häller upp i glas och man snurrar runt glaset och så luktar man över och så luktar man i och sen så smakar man precis på samma sätt som vinprovning. Och det tänker man ju inte på när man köper någonting på ICA och häller över salladen. Och där är det ju verkligen så här, det är ju gott.
Det
är som kvalitet med allting, med hur det görs och hur det behandlas och med kärlek och med allt det här. Så att det är mera slow thinking. Slow food, slow thinking.
Och välj hellre mindre och bättre, skulle jag säga, de bästa
råvarorna. Åh, tänk om alla kunde göra så här, vad bra det skulle bli. Hörrni, jag har skrivit hjärt-kärlsjukdomar här, för det är ju faktiskt någonting som många dör av här i världen. Och i det här området specifikt, och säkert i de alla andra blåzonerna och alla som är typ blåzoner, har inte hjärt-kärlsjukdomar. Det var ju någon forskning som har gjort, berätta Charlotte.
Mycket mindre.
Mycket mindre.
Alltså det är mindre hjärt-kärlsjukdomar och även faktiskt mindre cancer. Och det är ganska ovanligt för sådana bra zoner, för det brukar vara mest hjärta-kärl som går ner faktiskt till de här områdena. Men här är det även cancer. Jag kanske ska berätta om den här studien som vi var med och gjorde.
Ja, den har jag på nästa. Jag sitter och vevar med min penna här. Jag vill höra om den. Nej. Jag vill att du berättar.
Ja, okej. Men det var ju på en av de här resorna, så då pågick en stor konferens då, en forskningskonferens i Chilento, och då träffade ju vi en professor i Lund som heter Olle Melander som var nere där, och en annan professor från Rom som heter Salvatore Di Somma. Och det visade sig att de hade redan dragit igång stort forskningsprojekt när de skulle jämföra hälsa mellan Malmö och
Chilento.
Och så höll de på, och så kom vi på att vi håller på att arrangera resor, så att på vår nästa resa då, eller två resor, så erbjöds alla deltagarna då att vara med i en studie helt enkelt. Mm. Jag hade då 59 deltagare som kom ner, det var 2 år sedan va? hösten 2021. Och som de kom ner, så fick alla då, man undersöktes av sjuksköterskor och laboratorieassistenter och så här, och fick lämna blodprover och avföringsprover och allt möjligt. Sen så var det en vecka då med den här hemlagade chilentomaten och sen ny provtagning innan hemresan. Och då var det ju helt enastående att det visade sig att ett av de här testerna, det var att man testade så här metaboliter i blodet då, som man vet då är förknippade med ökad eller minskad risk för kärlsjukdomar och diabetes. Och det är så där, om man går till någon sån här hälsolabb och betalar 4
miljoner,
man får en lång lista då på om det här är upp, det här är inte så bra, det här är högt och det här är lågt, det är bra. Alltså, typ sådana molekyler då. Och det här är liksom, det är en sån, då hade man en grupp då med sådana här 25 sådana molekyler i blodet som man vet sedan tidigare då. De är kopplade till hälsan. Och då såg man oss alla 59 deltagarna. Alla, inte liksom 75%, utan 100% hade fått förbättrad sån här molekylsignatur då.
Det är ju helt fantastiskt.
På en vecka, så om de hade gått till ett labb innan de åkte och en vecka efteråt, så skulle de fått helt olika resultat. bara genom att äta den här medelhavskosten i en vecka. Och det tycker jag är helt fascinerande, att det går att göra så snabbt. Så vi brukar säga att det här, vår hälsoresa, det är den enda evidensbaserade hälsoresan.
Det är ännu ett wow-moment. Mm. Tänk hur, alltså nej, du ska få berätta, men jag bara så här, wow, en vecka är ingenting. Mm. Jag brukar alltid säga, liten effort, jättestort resultat. Det kan man göra med allt, med träning, med mat, med sömn, med tankens kraft eller vad man nu vill välja. Det är såna, det kan ge såna enorma resultat. Kör Charlotte.
Nej, det jag ville bara lägga till var att det var ju generellt ganska hälsosamma människor som valde att åka på den här resan. Så effekterna eller resultaten hade ju kunnat bli ännu större och bättre.
Just det.
Beroende på vilka som kom och gjorde testerna. Så det får man också ta i aspekt, att det var kanske det som blev ännu mer anmärkningsvärt. Att det var människor som åt ganska hyfsat bra hemma i Sverige också. Och det kanske också bekräftar det vi har pratat om och nämner i boken också, att det är inte bara liksom själva maten som vi äter, utan det är maten som, eller jorden som maten odlas i också.
Exakt.
Som bidrar med näring och annat som gör att det blir bättre näringsupptag för oss när vi äter.
Mm. Oh, men när ni kommer från de här härliga resorna, så har ni varit där en vecka, 10 dagar, ni har skrivit, ni har fotat, ni har ätit, ni har smakat, ni har pratat, ni har njutit, ni har upplevt, känt, doftat, allt det här, och så landar vi på Arlanda. Jag lämnar en liten konstpaus där, och sen så, vad är ni saknar allra mest? Vad är ni såhär, åh gud, det där saknar jag, eller det där, eller liksom, hur går tankarna när man landar här i verkligheten igen, i den verkligheten vi har här nu?
Mm. Men det är ju svårt att ändra vanor, och vi har ju levt så som vi är uppväxta och det liv vi har själva skapat här hemma. Så hur inspirerad man än blir, så är det klart att man hamnar tillbaka till vissa vanor som, ja, både jag och Henrik är gifta och har 3 barn, så att det är klart att vi kan inte bara komma hem och vända upp och ner på allt, att nu ska vi äta bönor till frukost. Men man försöker ju såklart ta med sig så mycket som möjligt in i vardagen och försöka påminna sig om det som man mådde väldigt bra av att äta och göra där nere. Och en sak som ett av mina wow-moments har inte med maten att göra faktiskt. Det har med tystnaden att göra, när vi var hos Giovanna, som du beskrev, i hennes dag. Där det fanns 0 connection. Så att vi fick inte ens sms på vår telefon, vi gick inte ringa någon. Och det var där i 3 dygn. Vi åkte för sig upp någon gång per dag för att kunna läsa mejl och allt det där. Och höra av sig till familjer hemma och så vidare. Men där nere, alla våra liksom måltider, vi blev aldrig avbrutna. Det var liksom det kom inte de där ljuden från telefonen eller störningsmomenten och så vidare. Och den typen, då jobbade vi ändå hårt liksom i 3 dagar. Men ändå har jag aldrig känt mig så utvilad. Då förstår man hur mycket vi liksom utsätts för här hemma hela tiden. Och den kan man inte göra någonting åt. Förutom att kanske gå ut i skogen själv en stund om dagen. Men inte ens i skogen här är det ju helt tyst. Du har ju motorvägar och bilar. Och
så passerar du någon promenadslingan som går, ser ut som att prata för sig själva jättehögt och vevar, så går omkring med AirPods. Man bara så här, really?
Ja, nej, men så det,
jag har vad du säger, Charlotte. Tystheten. Mycket bra, det tar vi med oss.
Och det är väl en typ av återhämtning som de inte ens aktivt väljer, utan den finns bara där. Det tror jag är stora skillnader.
Väldigt bra. Väldigt bra. För jag vill bara belysa då för lyssnarna. Charlotte och Henrik är inte gifta med varandra och har 3 barn. För man kunde misstolka det när du sa det, Charlotte.
Okej, vi båda gifta på varsitt håll och 3 olika barnbarn.
Varsitt håll.
Vad känner du när du landar på Arlanda?
Ja, men det är ju... Men det är väl ganska mycket som Charlotte säger. Just det här, naturen är ju... På alla de här platserna, de här blåsbarna och Chilent, och det är ju oerhört vackra platser. Va? Det är ju, det är ofta lite bergigt, och man kan ofta se långt, och det är väldigt frisk luft. En sak som jag tror inte vi har nämnt, men det är ju att när man tittar på de här, var blir de äldst? Vilka områden i Chilent och blir de äldst? Då är det ju ofta... Den minsta gemensamma nämnaren, det är att de byarna ligger inom en stor nationalpark som upptar nästan Chilent. Så att biologisk mångfald är faktiskt det som mest den enskilda faktorn, mer än liksom höjd över havet och mer än liksom många andra saker som förenar då alla de här som blir liksom över 100 år gamla då, att det, där det är sådana byar, att det är biologisk mångfald. Och det tycker jag är rätt fascinerande faktiskt, att det, jag tror att det är av stor betydelse, för det finns ju mycket forskning som visar det också, att grödor blir nyttigare om de har kompisar så att säga.
Som men det låter ju logiskt. Det måste vara så.
Ja, och det,
tänk
och det
att blir, ha en det, fantastisk...
Mer insekter, mer djurliv. Ja. Liksom, det blir, sådär, va? Så att det biologisk mångfald är, tror jag, superviktigt på de här ställena. Och det tror jag påverkar också. Man andas det här. Va? Man lever i det här. Det är frisk luft. Jag har ju haft med på de här resorna folk som har olika typer av lungsjukdomar eller astma eller någonting, va? Och som upplever att de faktiskt mår mycket bättre. Så att det är mindre symptom. Och det är en väldigt ren och fin miljö. Liksom. Lugn och fin och ren. Och biologisk mångfald.
Ja, och så när man läser boken, så det var därför jag sa att det känns som en saga, för att man känner det som ni berättar nu. Mellan varje rad så känner man lugnet, man hör ljuden, man känner dofterna, man känner stillheten. Och det tror jag är så viktigt. Jag menar, vi kan ju, det som du sa med kompisar, Henrik, jag menar, ta en tomat, nu gestikulerar jag här för alla som inte tittar på YouTube, en tomatplanta som är uppvuxen i södra Spanien. Den får hänga på sin gren tills den har mognat av solen och bin som har snurrat runt. Smaken på den när det har gått omkring en familj och pratat med sina planter och gullat med dem. Mot en då som har hängt i ett växthus i norra, jag hittar bara på, norra Tyskland. Som egentligen aldrig har sett solen. Och som är lite besprutad, det finns inga insekter, den är liksom bara uppvuxen för att vi ska kunna masskonsumera. Det är ju självklart att de smakerna, om vi pratar om energi, att energin är helt annorlunda. Vet ni vad? På Allt för hälsamässan nu, som var för några helger sedan, så kan man alltså köpa, den kostar typ 3000, jag köpte inte, det är som stick som man stoppar ner nålar i frukt och grönsaker som mäter energin. Hur coolt är det? Tänk att stoppa ner stickorna i de här olika tomaterna som jag visar. Det är ju självklart att det är hur mycket mer som helst i den som är uppvuxen under solen i södra Spanien mot den här stackan i norra Tyskland. Hur coolt?
Ja, väldigt coolt. Jag har inte hört talas om det.
Nej, det hade inte jag heller. Jag var helt chockad.
Sockerhalten egentligen. Antagligen.
Det måste jag nog göra research i. Jag vet inte. Tror du det?
Ja, jag tror det. Jag får mig att jag har skrivit om det.
Men det är lite coolt. Men annars måste du skriva om det.
Jag tror de använder det inom sådana äpplen. Alltså man får veta när de ska skörda äpplen. Det är en sådan gammal. Men det är jättespännande. Jättespännande.
Tänk att gå omkring med den där på Ica. Vad ska man stoppa ner den i alla diskar? Nej, den här var ingen bra. Den här citronen har inte haft någon kompis. Ta nästa.
Apropå det här med biologisk mångfald och det här som du säger med också hur man odlar.
Mm.
De här forskarna som vi samarbetar med, en av deras teorier är att det är ett av alla de här molekylerna som heter ergotionin som ska vara jättebra då för hjärt och kärl. Så och då vet man att de i Chilento, de har mycket mer sånt i blodet. Men jag vet inte riktigt varför. Men då tror man att det hänger ihop med mycelet. Då, alltså svamp. Att i jorden, hela Chilento egentligen har ett orubbat mycel som gör att de här halterna blir högre i allt som odlas. Och vad händer i Sverige? Här kör man ju på antisvampmedel på allt. Det är bara att ta bort allt mycel och all svamp. Så att det är sån otrolig skillnad i hur man tänker. Va? Hur vi kanske tar bort produktions metod som tar bort mycket av det absolut mest hälsosamma i maten vi äter. Det är ju sorgligt.
Det här är så intressant. För det här avsnittet har inte släppt sen när jag pratar med en man som säljer CBD-oljor för huden. Inte för oralt bruk, men för huden. Och då pratar man hela tiden om mångfald. Vi ska inte tvätta sönder oss för att vi dödar svampar, till exempel, som du nämner, Henrik, och allt sånt som finns på huden redan. Och han, och han av en liknelse som att vi är liksom vandrande ekosystem, alltså vi människor, eller vandrande nationalparker. Så vi ska inte hålla på att tvätta bort och ta bort och döda och så tillföra saker som inte vi riktigt vet hur det påverkar oss i det långa loppet. Och det är ju exakt samma sak som det ni pratar om. Med slow thinking.
Eller ta för rent hemma.
Ja.
Det är bra.
Gud vad bra. Då ska jag skita och dammsuga ikväll. Jag står här i hallen. Jag ska strunta i det. Hörrni, åh, gud så spännande. Vi är närmar oss slutet. Alla gäster får ju såklart en och samma fråga. Och det är ju, hur ser era morgonrutiner ut? Kör, Charlotte. Klockan ringer.
Jag har turen att vara morgonpigg, så jag går upp supertidigt. Dricker
svart kaffe. Supertidigt?
Halv sex. Eller för mig är det supertidigt, för någon annan kanske det är långt. Och så dricker jag svart kaffe och vatten och sen läser tidningen snabbt och tittar på nyheterna. Och sen går jag antingen ut och springer, promenerar eller yogar. Och sen kommer jag hem och då vaknar resten av familjen.
Vad härligt, jag får såhär... Det blir så här när du pratar. Det låter som att du sen efter den där timmen så bara...
Ja, men då är, som helst. Ja, då har man fått sin egen tid, men också känna in lite läget. Kanske bara få en överblick över dagen och har hunnit med sin egna motion. Så att man slipper tänka på det resten av dagen.
Härligt. Glöm inte när du håller på att kolla din sms och mail och så att du har ett mail till mig också.
Ja, har jag det?
Ja.
Bra, då ska jag kolla det.
Ja. Underbar morgon, Charlotte. Henrik?
Ja, jag är väl liksom tvärtom då. Jag tillhör den tredjedel av mänskligheten som är morgontrött.
Ja. Jag gillar dig i alla fall. Det är okej.
Okay. Ja, men okej. Okay. Jag får gå.
Jag är med.
Ja, men det är faktiskt det där har jag lärt mig. Att det är faktiskt en tredjedel som är det. En tredjedel morgonpigga, en tredjedel. Men världen är in... Liksom, det är de morgonpigga som sätter agendan.
Alltså.
Så de morgontrötta. Så att de morgontrötta liksom tvingas in i morgonpigheten. Till exempel att skolorna börjar väldigt tidigt. Det drabbar den tredjedel av eleverna som är morgontrött. Men i alla fall... Men jag har alltid haft en sån här jättesund frukost. Och det har varit dagens bästa mål. Men sen något år tillbaka så skrev jag en artikelserie om... ätfönster och så här. Och så blev jag så påverkad själv. Så nu kör jag ätfönster. Så, och då tycker jag att det är enklast faktiskt ändå att inte äta frukost. Så att jag hoppar över den. Det går jättebra faktiskt också. Och så jag kan sova lite extra då. Behöver inte börja äta frukost. Så åker jag verkligen.
Underbart ju. Ätfönster eller periodisk fasta även kallat.
En typ av periodisk fasta. Men ätfönster.
Men alltså, ja, men jag gillar er båda två.
Sömn är ju väldigt viktigt, så det ska man inte underskatta. Man måste hitta, eller hur? Du prioriterar din sömn, vilket du mår bra av. Så det är ju också
absolut
ett sätt att lyfta sin egen hälsa.
Ja. Nej, men sen, de har ju kommit fram till det, sömnforskarna, att det där var antagligen på stenåldern så var det bra att inte alla sov samtidigt, för då skulle det kunna komma vilda djur och angripet eller någonting. Utan om man har liksom så att en tredjedel sover tidigt, en tredjedel i mitten och en tredjedel sen, så är det nästan alltid någon vaken.
Det är jätteroligt att du säger just det här nu, för i morse hade jag en annan poddgäst, Helena Kubicek Boje, vet inte om ni vet vem det är. Psykolog och sömnexpert. Fantastiskt spännande samtal. Och vi pratade just om det, för hon och jag var stöpta lite i samma form. Och så här, morgonmänniskor, superkreativa. Och så tar vi en liten tupplur och sen så vi, efter 10 så är vi helt out. Så skrattar vi just att det är tur, precis som du sa nu, det är tur att det finns olika typer. För vi skulle, på savannen skulle vi ju aldrig vara de här som fick passa elden på natten. För då skulle alla rovdjur komma och alla skulle dö att vi hade somnat. Så att jag hade gärna kunnat gå upp med solen istället. Jag hade kunnat ta morgonpasset. Så att det är bra. Eller alla som jobbar inom vården och jobbar på natten. Och... Spännande. Spännande.
Och tonåringar var ju, liksom, de blev ju mycket piggare på natten. Det var väl antagligen för att de skulle kunna hitta på sina hyss när föräldrarna hade somnat.
Usch, upp tonåring.
Nu kommer de komma innan i det, Henrik.
Hörrni,
ska vi säga?
Underbart. Hon, apropå att alltid vara liksom påkopplad. Det kommer liksom, jag kollar vänster ibland, dels för att hålla tiden, för att inte prata bort hela er dag. Men det kommer ju så här: hej mamma, kolla vilken fin tröja jag har hittat. Jag bara, nej, jag poddar. Så tyst. Hörrni, så underbart. Ni har fem ofullständiga meningar som ni bara fyller i, som ni inte vet vad det är för några. Mycket av det vi har pratat om, men nu kanske ni kan tvista svaren lite grann. Den allra första har vi ju gått igenom, men vi tar den igen. Efter att ha varit i ett område som Chilento under en tid och jag sen landar i Sverige igen, så är det just det här som bekymrar mig allra mest. Förut var det ju vad vi saknar mest.
Ja, jag skulle säga stressen som kommer över en, eller det höga tempot kanske man ska uttrycka istället.
Jag skulle nog säga att alltså, det som det jobbiga är att liksom, samhället vi har med arbetstider och sånt där, det sätter sådana begränsningar. Vi kan inte styra, alltså, det är väldigt svårt att leva exakt faktiskt som i Chilento, för att det finns sådana begränsningar. Det är ett litet bekymmer. Vi blir äldre och äldre, vi behöver bli sundare och sundare, men samhället är inte inrättat för det.
Nu får ni tvista det där svaret lite till. Med de här tre trixen kan vi på ett relativt enkelt sätt förenkla mer i vår vardag som för oss mot ett liv lite närmare den livsstilen vi har som finns i Chilento. Vad kan vi liksom tillföra här?
Att vi ska... Om vi tar maten, så skulle jag säga att utgå från de svenska råvarorna som kål, potatis, lök som finns både nu så här års och även då de andra som kommer till våren och sommaren. Och inte krångla till det för mycket. Henrik, har du någon till?
Ja, men om man tar motion då, så jag tror mycket på det här att alltså, vi vill inte röra på oss för att, av evolutionära skäl, för vi vill inte göra mer energi. Det är en överlevnadsgrej. Så därför, för att komma igång och inte vara så stillasittande, så alltså sätt väldigt låga mål. Så här, en armhävning, börja med det liksom. Gör något otroligt litet, res dig från stolen och sätt den ner igen. Liksom det, sen om man väl har kommit igång, då kan man lättare utvidga det. Liksom, för det är egentligen själva igångsättandet som är det svåra. Men sätt realistiska mål. Va? Det är bättre att göra någonting än ingenting.
Mycket
bra. Det gäller egentligen allting, så här mat och liksom, man behöver inte vara bäst i världen, men man liksom tar bort det sämsta istället, tar bort bottennappen och undviker blindskären.
Mycket bra. Det var många tips i ett, tycker jag. Det duger som svar. Mycket bra. Just nu läser jag
Andetaget.
Oh, med Ulrika Norberg.
Nej, jag är ledsen att jag inte har boken framför mig. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg vad han heter. Men Andetaget heter det. Perfekta Andetaget heter det.
Spännande. Väldigt, du får gärna titta med om sen.
Ja, väldigt intressant bok.
Ja, vad läser jag just nu? Jag läser sådana som läser alldeles så mycket facklitteratur. Alltså, men jag har en bok som jag håller på att läsa som han, min Kristina, min fru då.
Just det. Din riktiga fru.
Hon är psykoterapeut då, så hon ger mig böcker. Hon tyckte jag skulle läsa en bok om mentalisering. Så den håller på.
Hon ger dig böcker som hon tycker att det vore bra för... Det är ju om du läste för henne. Jätteroligt.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Alltså jag har skrivit så mycket om forskning och vetenskap och så här. Mycket naturvetenskap. Så här, och det är spännande med en psykologi.
Verkligen.
Psykologi är fantastiskt spännande. Ja, mycket bra. Mina tre favoritkryddor är... Ni får nämna tre var.
Jag gillar ju salt och peppar. Väldigt tråkigt, men jag tycker de tillför väldigt mycket.
Mm,
och
sen inte tråkigt.
Så gillar jag väldigt mycket basilika.
Du vet, ja. Det ser man på ditt Instagram.
Ja, jag kan inte säga samma sak.
Det jo, går... det kan du visst. Det är ju dina
favoriter. Salt är ju väldigt... Alltså allting blir... Det, om man inte saltar för mycket och lite lagom så en annan, då får jag säga, bara få vara lite kontroversiell, och socker som en, inte så mycket socker, men liksom rent som en smakförstärkare, en liten nypa faktiskt. Det tror jag folk, alltså, det har blivit lite så att folk är så rädda för socker så man inte vågar använda den i matlagningen, och det tror jag är ett misstag, för att man liksom, lite socker är ingen som kommer att dö, men när det är socker överallt, då är det inget bra. Men en liten nypa. Men det ska vara så lite att man inte känner sockersmaken. Det ska bara fungera. Mm. Liksom ge fyllighet och så.
Salt och socker.
Men sen måste jag ändå koppla tillbaka. Förlåt, nu avbryter.
Ja, nej, kör.
Jag måste koppla tillbaka till boken då. Att efter att ha varit där nere så har man fått upp ögonen för många fler färska kryddor. Rosmarin och timjan till exempel. Som jag använder mycket mer flippigt nu. Mm. Så det, men jag har, ja, man är inte så van vid sina favoriter så man glömmer bort nya favoriter. Men
sen är medelhavsköket, det är ju oregano och är ju liksom sen.
Gott.
Kungen eller drottningen av kryddor.
Ah, gott. Jag skriver under på alla, men rosmarin och timjan använder jag varje dag faktiskt. Mm. Och chili flakes. Han talar emot allt härligt vi har pratat om. Den emojin jag använder mest i mina sms är...
Jag är en emoji-missbrukare.
Ja, du ser.
Tummen upp eller...
Nej, men tummen upp är inte rolig, Charlotte.
Nej, men den är väldigt väl.
Du får ju svara vad du vill.
Den glada gubben med hjärtögon där.
Ja, den är så. Den här är fin också.
Ja, den har jag nästan aldrig använt faktiskt.
Nej, du kan få en sen. Ni kan få varsin av mitt.
Henrik, kom igen nu.
Jag är ju ingen emojis.
Men du kanske inte använder emojis alls.
Ja, men, då blir det typ så här tummen upp. Och det är inte, jag fattar att det inte är särskilt kul. Så, men det är lite ibland någon skrattande gubbe. Och någon så där. Men sen, den jag använder mest är nog egentligen till jobbet. Liksom om jag jobbar hemma, då är det ett litet hus med ett träd utanför. Och annars
Kolla. Det var jätteroligt. Det här har faktiskt ingen gäst fått. Det måste jag nog fråga fler. Det var roligt. Får ni fantastiska svar, fantastiskt samtal. Vi är inte riktigt klara än. Nu ska jag få, jag ska plåga er ett par minuter till med mina tankar kring dagens samtal. Det här med att vara ute i naturen är ju gratis terapi. Det vet alla som promenerar i skogen. Det är så lätt, det är gratis och för de allra flesta hyfsat lättillgängligt. Men det skrämmer mig, den tid vi är i just nu, även om jag inte försöker att jaga upp mig över det. Och ni får kalla mig för bakåtsträvare, men många saker var bättre förr. Tekniken är fantastisk på många sätt och jag vill ju inte vara utan den. Men det viktiga i detta är ju att vi inte får glömma bort hur vi hittar tillbaks till det som en gång var naturligt. Ursprunget som våra kroppar och hjärnor är designade för. Det är ju inte så konstigt att vi känner ett lugn i naturen, eller när vi simmar i havet, eller när vi bara får umgås med vänner tillsammans med god mat och dryck. Alla de saker som är basala för oss, som gör oss grundade och lugna i själen. Det är inte så konstigt att yoga, meditation, andning, skogsbad, fjällvandring, mobilfria zoner och så vidare är så populärt. Vi behöver det för att hålla oss balanserade, eller snarare för att skydda oss mot teknikens snabba framfart. Jag har läst mycket om de blå zonerna samt sett en hel del dokumentärer om detta, och det är ju så självklart och naturligt. Det som inte är självklart är hur vi lever idag. Så vad vi behöver är att försöka utnyttja allt fantastiskt som kommer med tekniken, men samtidigt inte tappa fotfästet. Ni vet, den där berömda balansen. Alla de intervjuer jag gjort med läkare, psykologer och så vidare under åren säger samma sak. Ut i naturen. Grunda er. Andas. Allt finns precis utanför dörren. Tada! Är ni med? Är ni vakna? Är ni kvar?
Ja.
Underbart. Hörrni, det fick ju liksom sammanfatta lite det vi har pratat om. Underbart samtal. Jag skulle kunna fördjupa mig bara i kryddorna, i dofterna som ni kände, Cilento och er fina bok som jag verkligen tipsar alla om att köpa till jul här nu. Den goda maten. Och så är det en sån fin bild och så är det sån här grejs runt så det ser ut som att det är ett frimärke. Den är jättefin. Mm. Sätter jag den framför näsan här, så ser den ut. Finns säkert överallt där böcker finns, tänker jag.
Ja, det stämmer.
Hörrni, stort tack Charlotte och Henrik. Vad hittar vi er om vi vill följa er?
Mig hittar ni på charlottef.fredriksson.se på Instagram och hemsida och Facebook och LinkedIn.
Underbart.
Henrik. Ja, men hittar ni på Henrik Ennart på både Instagram och Twitter. X heter det nu.
Vad är det som heter X? Vad då är det som heter X? Vad har jag missat?
Twitter.
Jaha, jag använder Twitter. Men bra, nu fick jag lära mig det.
Vad skulle du säga? Finns på Facebook också, Henrik.
Ja, jag finns på Facebook också.
Jag tänker att googla Henrik Ennart så hittar ni honom överallt.
Jag är så passiv med detta, men jag ska bli bättre. Jag ska bli bäst.
In och följ Charlotte på charlottef.se och Henrik på Henrik Ennart. Och följ gärna mig på tjejparkedin för att hänga med i mitt liv. Glöm inte att spana in min fina partners instasida go_active_travel eller deras hemsida goactivetravel.se. Tusen tack alla underbara lyssnare för att ni har hängt med oss den här stunden. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er. Puss och kram. Hej då Henrik och Charlotte.
Hej då.
Tack. Hej då.